Okej, Petter, det är en grej. Jag måste ta det här innan avsnittet.
Okej.
Och det är lite känsligt och så, men jag tänkte att vi skulle prata om Granit Xhaka och hans utbrott. Och...
Nej, men det är förståeligt.
Ja, men så här, är du okej att prata om det, eller kommer du liksom för nära? Fattar du vad jag menar?
Nej, varför skulle inte jag vara okej att prata om Granit Xhaka?
Nej, men alltså just... Alltså jag har pratat med Therese och Pontus om det. Alltså, vi ser likheter mellan er två, så att... Alltså,
är det mörka håret? Eller?
Nej, alltså...
Den hårdföra mittfältstilen?
Nej, men okej. Men vad var det Granit Xhaka gjorde? Han gick rätt ut i spelargången och skrek fuck off. Alltså, ja. Det gör ju du typ var tredje vecka. Det kan du inte ha missat, liksom.
Vad menar du? Alltså, du kan inte mena allvar. Fuck off, Sebastian! Fuck off!
Nej, men... Kick & Rush är tillbaka, Premier Leagues bästa podcast.
Ja, det är som den utsätts till. Det var ju på samma gala som Raheem Sterling nominerades för 7:e året i rad till årets unga spelare.
Ja, ungefär samma rimlighet, va? Jag skulle säga att vi är en stillsamt filosofisk podd med rimliga slutsatser som bygger på eftertanke.
Mm.
Det är det vi gör.
Mm. Det är ju den lilla bion som står i podcastappen till varje avsnitt.
Ja, nej, den är ju gammal. Det är så att vi svingar i Premier League-djungeln. Det är Martin Heinius, den här poddarens grundare, sista hämnd mot oss att den fortfarande är kvar. Den urusla formuleringen att här podcasten som svingar i podcastdjungeln. Vi kan ju låta våra lyssnare... Någon som kan förklara den formuleringen kan ju vinna ett pris. Ni kan få vara med i podden, om ni kan förklara vad det betyder.
Ja, det kräver ju en del, för jag tror inte att de flesta känner Martin Heinius. Jag tycker att den är väldigt Martin Heiniusks, den där formuleringen.
Vad innebär att man svingar i Premier League-djungeln? Det låter ju som...
Nej, men svingar i lian, som du gör i en djungel, ja, som tar sig ner, och sen svingar som kommer med heta åsikter.
Ja, men du blandar ju metaforer. Alltså att svinga, då tänker man att man svingar alltså med ett slag, eller alla svingare, och sen ska man svinga i en lian. Alltså,
nu är det ju löjligt hård. Språkligt
hänger
inte. Du spelar ju dum bara.
Det hänger inte upp, Sebastian. Det är bara vi två idag. Jag, Sebastian Mattsson och Petter Lanén. Vi har inte råd med att du kör en fuck off och går härifrån.
Nej, det är sant.
Den här gången får du faktiskt stanna. Du får tygla, du får svälja förtretet, och så kör vi. Till skillnad från Granit Xhaka då.
Mm.
Du har ju förbjudit mig från att prata om Arsenal. Med ett förbehåll, kommer du ihåg det?
Att det faktiskt var relevant och intressant.
Nej, att det var något nytt.
Så. Ja, just det. Ja.
Och nu har vi något nytt, va?
Ja, nu har det ändå hänt nya saker.
För
satt du och gnuggade händerna när Granit Xhaka slet av sig tröjan och sa att nu får jag lov att prata om Arsenal i podden?
Ja, för liksom så här, förlusten mot Sheffield, inget nytt egentligen. Alltså samma skit. Alltså Europa League-matchen där de höll på att förlora och vände på idioti i slutändan. Eller idioti, alltså slumpmässig briljans kan man kalla det, men inte på grund av gott spel. Det är samma sak som alltid med Arsenal. Men det här med Granit Xhaka, det var ändå något nytt. Och då tycker jag att då finns det utrymme att prata om det.
Men take it away, det känns ju som att du sitter på lite tankar här.
Ja, alltså när det först händer så känner man ju, ens första spontana tanke är ju, då tar man inte ens parti, utan tänker man, fan, Arsenal skämmer ut sig igen. Nu kommer det bli en ny snackis om hur dåligt den här klubben mår, om hur banden mellan supportrar och laget återigen ser ut att typ vara på väg att brista helt. Mer negativ antireklam för den här klubben.
Ja, men det skulle ju vara helt rimligt, för det är ju exakt det. Allt det du beskriver är ju det man känner i den stunden.
Ja, men sen kommer man ju till ett annat stadium, och det är ju att man ska liksom börja ta sida, ta parti. Eller, jag tror i alla fall, när jag liksom scannar av Arsenal-supporterna tycker, så har de allra flesta tagit något slags parti. Alla är väl ensam om att det är ingen bra situation. Men jag tänker så här, Petter, du som är utomstående, vem tycker du är den felande i det här? Och så ska jag ge det facit sen.
Okej, spännande.
Finns det rätt och ett fel?
så här, nu tänker jag vara så här tråkigt eftertänksam och säga att jag tycker att det är lite svårt att välja en sida. Det känns här väldigt sociala medieraktigt att du måste vara för eller emot det här. Du måste välja vem som är den gode och vem som är den onde.
Ska vi berätta bakgrunden nu för sig?
Ja, vi kanske drar den lite kort.
Ja, vi gör det kort, för jag utgår från att alla vet, men så kan det kanske inte är. Granit Xhaka gör ingen jättebra match, ska sägas. Kommer ju från en ganska tuff period. Och det är ju han som låter MacArthur slå det här inlägget här, Jevs 2-2 mål. Det här är alltså Arsenals match mot Crystal Palace som slutar 2-2. Och han har ju som sagt ingen toppenmatch, blir utbytt i minut 60 ungefär. Och då hör han liksom en blandning av burop och ironiska applåder.
Mm.
Och han går långsamt ut mot sidlinjen, nästan demonstrativt långsamt känns det som, för att irritera supporterna. Han gör gester som typ betyder snacka på, snacka på.
Ja, han kupar handen bakom örat.
Ja, och han skriker fuck off vid något tillfälle. Går rakt ut i spelargången, sätter sig inte på bänken som traditionen påbjuder.
Han sliter av sig
tröjan. Och där har vi det.
Det tycker jag är väldigt talande. Det är väl liksom det absolut mest talande för att han inte vill bära klubbens färger.
Ja.
Men så här, alltså Granit Xhaka har ju även nu efteråt har han fått liksom den typ av skit som man inte ska behöva få. Alltså varje elitfotbollsspelare ska tåla att man kritiserar hans insatser på planen. Och jag tycker i grund att varje fotbollsspelare ska kunna hantera att man buas ut om man spelar dåligt. Granit Xhaka är mång miljonär på det här jobbet, och då får han ta att folk som lägger sina surt förvärvade pengar på att se honom spela tycker till om hans insatser.
Mm.
Samtidigt tycker jag kanske att Granit Xhaka onödigt många gånger egentligen under sin Arsenal-karriär har fått bära hundhuvudet för ett ofungerande lag. Att det ofta liksom har riktats mot honom. Visst, han har inte varit bra, men kan du peka på någon i det här Arsenal som varit bra?
Nej, sen är det också så att han köpte ju sig med en konstig profil på något sätt. För att det sades att klubben jagade honom och Kanté.
Mm.
Och det är två helt olika spelartyper.
Ja, totalt.
Och samtidigt har han liksom fått göra Kantés jobb i mångt och mycket. Han har ju fått vara den som bär den defensiva bördan i Arsenal mittfält.
Mm.
Och det kan han inte göra. Det är liksom inte hans specialitet.
Nej, men det och känns därför, som han hela tiden har satts på fel. Antingen har varit en sexa eller testat som tia. Han är ju inget där. Liksom. Så här. Det jag kom fram till är att jag tycker nog ändå att Xhaka gör väl fel i den här situationen.
Mm.
Absolut att gå av demonstrativt långsamt för att visa missnöje med att det är han som blir utbytt eller något sånt där. Men hetsandet mot supportrarna, det tycker jag inte man som lagkapten ska göra.
Nej, jag landar någonstans i det här. Nu ska jag berätta fasen.
Ja, tack. Jag är väldigt, väldigt
nyfiken. Du hade ganska rätt ändå, skulle jag säga.
Ja, tack.
Du skulle få VG minus om vi körde med det gamla. Ja. Vad är det nu då?
C. Ja, eller A till F. B-minus.
B-minus. Ja. Känns lite starkt, men okej.
C-plus. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kan inte.
Du får ett B-minus. Jag känner mig generös då. Jag känner ju någonstans så här att jag vill försvara det mänskliga i båda reaktionerna. Det är fullt mänskligt att som Xhaka reagera på det här sättet. Han har ju fått stänga sitt, även innan här, fått stänga sitt kommentarsfält vid upprepade tillfällen. Han är ju tillsammans med Mustafi kanske den mest utskällda spelaren i Arsenal-truppen just nu.
Mm.
Kommer inte på någon annan som spelar regelbundet som Xhaka gör i alla fall. Som har...
Men vem skulle du vara annars menar du?
Nej, jag
Willock.
Nej, fina Willock. Nej, det är han och Mustafi som är de mest utskällda av en rad anledningar. Dels för att han har ju varit dålig. Han har ju gjort avgörande misstag. Du har ju själv stått den här podden och sagt att nu får det räcka med Xhaka. Jag ser liksom inte poängen.
Nej. Det har jag absolut sagt.
Och det kan jag förstå, för jag tycker att hans styrkor, hans bollbehandling och hans spelfördelning inte överväger det som brister i hans spel. Och han har ju också en tendens att ta onödiga varningar, onödiga röda kort som kostar klubben. Så han är ju själv i en väldigt utsatt situation. Han är hetlevrad, vilket också var något som tog som ett plus när han värvades i klubben.
Mm.
Alltså, för det var ju ett Arsenal med en akut brist på starka personligheter, starka viljor, och så kommer den här killen som vi vet är hetsig. Och det var ju någonting som sågs fram emot, som lyftes fram som någonting positivt. Och det kan jag tycka att det kan vara något positivt. Jag är, alltså, jag är inte så här Roy Key-panditen av gamla skolan som tycker det är bra när folk sparkar ner folk hela tiden. Men lite pondus och lite temperament kan ju alltid vara bra. Alltså typ Vincent Kompani, om man håller sig på Vincent Kompani änden av skalan på något sätt. Alltså, var lite färgstark och lite arg utan att tappa huvudet. Liksom.
Ja, nej, men alltså så här, jag vill inte heller ha liksom någon slags Ryan Shawcross tacklingar. Mm. Men ibland att sätta in liksom en ordentlig tackling, ja. Regelrätt men ordentlig, kan ju faktiskt gjuta liksom lite liv i publik för att liksom, ja.
Få lite stunds på laget.
Ja, lite momentum kan du faktiskt vinna av det. Det kan man inte ha bort sig från. Det tycker jag inte.
Så, och med alla de här mänskliga faktorerna liksom i analysen redan där på något sätt. Alltså, dels hans helt levande temperament, dels att han varit så utsatt. Så förstår jag att man reagerar på det här sättet. Men sen tycker jag också att de som kritiserar supporterna allt för mycket har också på något sätt bortsett från den mänskliga faktorn. Alltså även supportrar måste tillåtas vara mänskliga. Och nu ska jag göra en throwback här på Petter. Jag berättade i ett avsnitt att jag hade varit på en allsvensk match.
Mm, just det.
Hammarby mot IFK Göteborg.
Mm.
Och jag hade reagerat på den så kallade kapon.
Mm.
Eller säger man kapo eller kapo?
Gissa kapo.
Vi säger kapo. Alltså han som har som roll att med ryggen väl mot matchen stå med sin megafon och
ja, men organisera. Han är ju klackens dirigent.
Ja. Och det jag reagerade på var att han verkar vara helt oavhängig matchen och hur den gick. Mm. Alltså, Göteborg blev utspelad den här matchen. Jag tror de förlorade med 4-5-1.
6-2, va?
Var det 6-2? Otroligt, ja. De släppte in mål efter mål. Det såg ju riktigt dåligt ut. Och det såg man inte på den här kapon. Utan han var lika glad.
Mm.
Och då tänkte jag så här, och det här är ju att svära i kyrkan. Jag tyckte ju det där var konstigt supporterskap.
Mm.
För att det kändes krystat och artificiellt. Alltså när ditt lag ligger under med 6-2, då ska du inte vara peppig. Då ska du inte må bra. Och jag förstår att laget behöver det. Men jag förstår inte riktigt den mänskliga psykologin i det. För när mitt lag ligger under, då är jag arg och jag är besviken. Och det är ju det de här supportrarna är. Så absolut, de skulle ju kunna applådera och tjaka och försöka peppa honom och så. Men varför skulle de känna så egentligen? Det de ser är ju att deras favoritlag är på väg ner i någon sån här medelmåttans träsk. Liksom. Mm. Och de ser honom som en symbol för det. Så de reagerar mänskligt. De kan inte vara de här eviga 100-procentiga pepparna hela tiden.
Nej, alltså,
det går inte att kräva av dem.
Ska vi dra liknelsen till allsvenska supportrar, det får vi nästan göra i en annan punkt. Men nu vill jag vill att du ska liksom nå kärnan i din tjackanalys, så att du inte svamlar bort det med massa gråzoner. Låt mig vara den i den här diskussionen. Mm. Jag vill ha dig svart eller vit. Mm.
Nej, okej. Okay. Nu kommer facit då.
Mm.
Nu ska jag säga vem som har gjort fel där.
Kan vi få en trumvirvel här?
Ja, lägg in här. Det är Unai Emery. Nej,
Unai Emery. Så jäkla väntat. Ja, alltså, det är som när Kick and Rush pratar om Jose Mourinho som första punkt i 2 år, att du kommer fram till att det är Emery. Men låt höra.
Nej, men jag brukar ju ofta försvara Emery. Jag har ju skickat ett öppet brev till alla världsledare, Trump, Putin eller dem, och föreslagit att han ska bli världspresident.
Ja.
Jag tror jorden skulle må jättebra av det. Greta Thunberg håller med mig, vet jag. Mm.
Ingen styrning överhuvudtaget. Total anarki.
Mm. Ja, nej, alla skulle vara döda inom 20 år.
Ja, 20 minuter.
Ja, 20 minuter kanske. Nej, så här. Det var kanske inte en jättetacksam uppgift för Emery att utse en kapten efter Korsanis totala intellektuella och känslomässiga haveri i sommar.
Mm.
När han strejkade sig bort från klubben. Och då har ju Emery ett otacksamt val. Det är helt vars om. Jag avundas inte den situationen att välja en kapten sen. Men då går jag in och väljer Granit Xhaka som huvudkapten. Och då utgår han väl från, alltså det vi pratade om tidigare, alltså Xhakas uppenbara ledaregenskaper.
Mm.
Hans temperament, hans tendens att liksom vilja veva igång sina lagkamrater.
Ja, men så som man funkar lite i Schweiz landslag.
Ja.
Mm.
Men då är ju Emery alldeles för enkelriktad i sin analys. För man kan ju inte bara utgå från att den här är en spelare med pondus, Det här är en spelare som är bra på att få igång sina medspelare och så vidare. För att Xhaka är ju, Emery är ju, känns inte som att han är världens bästa omvärldsanalytiker, men han kan ju inte undgått att Xhaka är en av de mest impopulära spelarna i laget.
Nej.
Då är ju Xhaka ett jättedåligt val. För det här kommer bara göra honom ännu mer utsatt på något sätt.
Mm.
Alltså det känns ju som att en opopulär spelare blir ju ännu mer ifrågasatt när han också får en kaptensbindel på sig.
Jag hade inte varit rimlig att ge den till Auba till exempel.
Ja, och Auba som har en bra förhållande med supporterna, där man inte kan tänka sig att det skulle bli den här konflikten. För den här konflikten mellan Xhaka och supporterna, den har man ju sett komma.
Alltså, ja, men den har väl varit pågående?
Den har varit pågående. Varför då ge Granit Xhaka kaptensbinden? Det känns otroligt, otroligt dumt av en tränare som annars har gjort så många bra, många bra beslut. Så jag slutar med den här analysen i att det är Emery som är huvudboven i allt det här. Mm. Och i princip allt som har gått fel.
Okej, då återstår egentligen två frågeställningar i det här som vi måste ta tag i om en kort. Granit Xhaka, vad händer med honom nu? Är Arsenal-karriären liksom finit och går det här att reparera? Vad jag har sett hittills har han ju inte velat be om ursäkt och Emery sagt att han ska be om ursäkt eller borde göra det.
Nej, det är också ett problem. Emery, det vet man ju från PSG där han startar krig med typ alla spelare i hela klubben. Mm. vad heter han? Hur kan jag glömma vårt Neymars namn? Det är fan.
Det är svårt. Otroligt svårt. Klipp inte bort det här, Kim. Bara vi liksom blottar hans okunskap.
Ja, det är bland det pinsamt måste jag ha varit med om. Det är som när Filip Hammar glömmer bort Stefan Löfvens namn i någon part. Det är också otroligt konstigt. Hur som helst. Han har ju en tendens att skapa de här konflikterna. Och han verkar ju vara ganska dålig på att hantera människor. Det ser man ju hur han hanterar Özil. Det har också skapat en konflikt helt i onödan, känns som.
Mm.
Så jag har väldigt låg förtroende för hans sätt att hantera människor. Så jag vet inte. Jag tror ju så här att han har ju varit envis med att spela Xhaka istället för Torreira.
Mm.
Och han är ju en envis person. Det kombinerat med att Arsenal är en väldigt trög, rörlig klubb i stort alltså. Vilka storklubbar hade behållit Wenger så länge som Arsenal gjorde? Det är jag glad att de gjorde. Men vilka andra klubbar hade gjort det?
Och Wenger hade ett annat legacy. Ja. Du kan ju liksom inte riktigt helt dra den jämförelsen hit.
Nej, men det är också så här. Arsenal behöll Diaby i alla år. Arsenal behöll Bentner i alla år. Det här är en klubb som inte gör sig av med spelare på det sättet, känns det som.
Mm.
Så jag tror nog han kan bli kvar. I en annan klubb hade han kanske rukit direkt. Men
men känslomässigt då? Ja, liksom Xhaka startar. Nu har de ju Liverpool ikväll, i inspelande stund i ligacupen, där har jag sett att Xhaka inte ska vara med. Men i nästa ligamatch, vem kan de tänkas möta då?
Ja, då möter de ju Wolves hemma.
Just det.
Det är en ganska tuff match.
Ja, om Granit Xhaka ställer sig där på plan med kaptensbindeln runt armen igen, hur kommer du i egenskap av Arsenal-support att känna då?
Nej, nu kommer jag göra det besviken. Jag kommer inte känna så mycket, för jag tycker att när han fick binden så devalverades det ändå.
Mm.
Och Arsenal har ju en tradition av värdelösa kaptener.
Tänker du på Thomas Vermaelen?
Ja, han var typ en av de bättre. Men jag tänker på typ Gallas, jag tänker på Fabregas som strejkade sig till Barcelona. Jag tänker på Van Persie som drog året därpå.
Mm.
Jag tänker på Mertesacker som aldrig spelade. Alltså det var... Därför jag har inte så mycket känslomässig koppling till det kaptenskapet som kanske en annan supporter har. Jag vill helst att Xhaka inte ska spela, för jag inte vill att han ska spela som spelare. Jag vill att man börjar fasa in Torreira nu. Jag förstår inte riktigt vad.
Och det leder in på nästa tankegång som jag tänker ska avsluta detta. För du har varit inne på Arsenal är trögrörligt. Och till och med jag sa, tror jag, förra säsongen att man måste ge Emery lite mer tid. Ja. Var det inte liksom för förhastat? Det kanske är någonting på gång. Jag får pudla och säga att jag hade mega fel. Det här är ju ett skepp helt utan riktning.
Ja.
Omgärdat av isberg.
Ja.
Så utifrån liksom det vi ser nu så känns det som att man måste göra sig av med Emery. Och ESPN, Rob Dawson som har känningar i United och borde då veta vad Mourinhos entourage har att säga, säger att Mourinho är öppen för jobbet. Och det tycker du, vadå om Sebastian? Om alltså, det skulle bli så.
Om det finns någon som är mindre uppskattad i den här världen än Mustafi och Xhaka bland Arsenal-supporterna, så är det ju José Mourinho. Han är ju otroligt illa omtyckt. Och mycket på grund av att han var ju så otroligt nedrig och elak mot Wenger.
Mm.
På ett sätt som faktiskt förenade klubben. Även Wenger-skeptikerna höll sig liksom sina armar beskyddande om Wenger varje gång Mourinho gav sig på honom. För han är en sån tydlig bad guy.
Ja, och gemensam fiende kan vi ju titta historiskt. Det är en extremt stark liksom förenande kraft.
Och sen Mourinho har ju liksom, hans aktier har sjunkit enormt efter sista sessionen i United och det blodfattiga spelet som han såg till och komma där, så jag tror det skulle vara en väldigt dålig idé. Jag vaknade faktiskt upp med en helt sjuk, så jag vet inte om det är en dröm som levde kvar eller om jag bara fick det, men Wenger som inte rim säsongen ut.
Ja, har han inte mer att förlora än att vinna?
Det var så jävla fint. Alltså det skulle vara så stort, fint fuck you mot alla Wenger out. Björn Alm där ute till exempel. Jag menar, för jag outar honom.
Nej, det är så, men det är otroligt.
Men jag har inget emot Björn Alm personligen.
Jag ska avsluta med att säga att jag tyckte väldigt alltid tyckt om Arsenal ganska mycket. Mm. Väldigt svag fortfarande för det här gamla fina laget med Pires och Ljungberg och Bergkamp.
Ja, känner igen dem.
Alla de här. Så att Mourinho är ju ett gift som skulle förgifta den här nu misskötta klubben ännu mer.
Ja.
Men för det rena underhållningsvärdet, att han skulle vara interimsäsongen ut, jag skulle ge hur mycket som helst för det.
Jag föraktar dig för att du säger det, men jag har också full förståelse.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs som något snackas om. Discussions from Britain. VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Det känns som att jag har fått rätt om Unai Emery. Det känns också som att jag och miljoner andra människor börjar få rätt om VAR.
Ja.
Och så, då kan man liksom bortse från den här dramaturgidödaren som den är.
Mm.
Den har också börjat producera ganska väldigt tveksamma domslut helt enkelt.
Mm.
Och jag är ju partisk i fallet Callum Chambers och det bortdömda målet mot Crystal Palace. Men jag tycker det är minst lika dumt, om inte ännu dummare, i Uniteds match mot Norwich när Danny James hoppar in i Ben Godfrey, vilket man så tydligt ser på repriserna, faller och får en straff.
Mm.
Och detta är ju vansinnsbeslut som jag inte riktigt förstår hur man kan komma fram till.
Nej.
Jag tycker det är otroligt märkligt. Och enligt det senaste nu så har den här kritiken då, som inte ens de trögrörliga, om vi pratar om att Arsenal är trögrörliga, så alltså FA och Premier League, där,
ja,
där snackar vi trögrörligt.
Det är ju så här kontinentalplatsrörelse på dem.
Nu stormar åt alla håll. De har någon form av krismöte på gång. Domarna ska utvärdera, vilket också är en sån luddig term.
Ja,
vad innebär det?
Ja, vad ska det leda till?
Ja, och allt fler spelare går ut och kritiserar. James Milner går ut och säger att det är dåligt. Jag har sett att Premier League-supporten har gjort gemensam sak och skrivit ett uttalande där de tycker att det kommuniceras alldeles för dåligt till supporterna när en VAR-granskning är igång.
Mm.
Vilket också är... Det är liksom bara, det är bara ett led i ett stort haveri.
Mm.
För alla vet ju att även när VAR sköts rätt så är det ju trist för live-supporterna.
Ja.
Att de inte kan lita på sina känslor. Och nu är det ännu värre när de inte vet vad det är som pågår.
De vet inte när de är på väg att bli blåsta, nej.
Jag, som sagt, jag har inte så mycket nytt att säga om det här. Det tror inte du heller har. Men att jag känner någon form av skadeglädje mot alla teknik... mot alla progressiva inom citationstecken som försvarar det här helt förbehållslöst och tycker att det är det bästa som hänt.
Mm.
För den här helgen visade ju upp VAR från sin absolut sämsta sida.
Ja, så det enda de har lyckats med hittills är ju att få ännu mer fokus, så det är egentligen alltså på domarinsatserna.
Ja,
och det är egentligen det som händer, att det är så här, det är fortfarande en människa som ska ta besluten. Det är bara det att de ska göra det inför ännu mer allmän beskådan. Alltså titta på de här jättelångsamma bilderna. Mm. Det kommer ju fortfarande liksom vara delade meningar.
Ja.
Manés straffen, Aurers fällning av Mané. Vi kommer ju komma in på Liverpool, men det är så här, jag tycker nog att det är straff, men det är ändå en sån här, det finns liksom en bedömningskoefficient i det här.
Ja.
Och nu bara spelar vi upp det så långsamt i alla vinklar.
Mm.
Så att alla kan tycka. Det är ju vidrigt.
Ja, alltså det som kommer försvinna är de här uppenbara missarna som vi ibland kunde se i, även i ganska stora matcher. Mm. Och som sen grämde folk. Men som du säger, de här liksom diskussionerna kring de här 50-50 situationerna, de kommer ju bara öka.
Ja.
Och vi kommer inte ha mer klarhet.
Nej, och VAR kommer ju dessutom highlighta dem på ett helt annat sätt, ja, än vad de skulle göra annars.
Ja,
det är hemskt att säga och börja låta så, men det var faktiskt bättre för.
På alla sätt och vis. Gareth Bale, apropå saker som var bättre för.
Ja.
Han känner du till.
Ja, mycket väl.
Du berättade en väldigt rolig sak för mig innan vi började spela in.
Mm.
Berätta nu för lyssnarna samma sak.
Ja, det är att Gareth Bale, medborgare i Storbritannien som den walesaren är, inte har en aning om vem som är premiärminister.
Berätta bakgrunden.
Ja, han fick en fråga här på en presskonferens. Vet inte, nej, det var en intervju med The Telegraph.
Mm.
Så. Och då ombads han ge sin syn på Brexit. Varpå han säger, jag kollar bara på saker finansiellt för att Brexit påverkar mig när det kommer till investeringar, men I don't read most of the nonsense.
Mm.
I genuinely don't know 99% of Brexit.
Mm.
I don't even know who is prime minister anymore. I haven't got a clue. Och när han då får berättat för sig att det är Boris Johnson, så visar han ju ändå att han hade någon slags koll när han säger att jag trodde han var Londons borgmästare.
Mm.
Men sen snabbt fyller han i, jag håller koll på golfen. Jag kan berätta vem världsettan i golf är.
Ja, och då hamnar vi i något slags läge där vi måste ställa oss frågan, är det här charmigt eller provocerande? Vad tycker du? Alltså för att det är ju en världsfrånhet. Alltså så här, absolut, han är ju walesare.
Mm.
Inte engelsman, men han ska ändå veta vem.
Jo, men Brexit påverkar ju Wales i högsta grad.
Exakt. Jo, men jag tänker att han har bättre koll på, nu vet jag inte hur mycket inrikespolitik Wales har, men han kanske eventuellt har det, än vad som händer i vad är adressen?
Ten Downing Street.
Ja, exakt. Ja.
Gud, vad du har kunskapssäker idag.
Jag mår inte bra alls.
Nej, det är jättetydligt.
Lägg in mig någonstans. Fuck off. Nej, okej. Men du förstår vad jag menar, va?
Mm.
Man kan skratta åt det, man kan tycka det är kul. Och just när det gäller sån här Brexit, en Brexit-detalj, då känner man att absolut. Du får veta lite hur lite som helst. Men det är ju sån här världsfrånvändhet som får typ, jag menar, Özil och hänger med Erdogan. För vad jag menar?
Mm.
Alltså det
är samma mekanik bakom,
ja,
liksom.
Alltså ibland kan man faktiskt känna sig lite trött på det.
Mm.
Alltså du behöver inte vara en statsvetare, Gareth Bale.
Nej.
Du behöver inte vara som Vincent Kompany som kan lite för mycket.
Nej, men nej, passa dig. Så här, du kan ju inte tvinga någon att engagera sig eller ens intressera sig politiskt eller egentligen i någonting annat. Däremot så känns det som att det finns som ett slags koketterande från Bale i det här uttalandet om hur lite koll han har.
Han kallar det nonsens.
Ja, han kallar det nonsens. I don't know 99% of Brexit. Är det så man säger det?
Vad betyder det?
Ja, och sen att lägga till vad han då säkert i sitt huvud tycker är lite charmigt med att säga, jag håller ju koll på golfen. Alltså det är där det blir så här, då tycker jag det är snyggare att säga, förlåt, jag har för dålig koll för att uttala mig.
Klassiska Beckham-uttalandet.
Ja,
han fick frågan. Mirakkriget, tror jag.
Ja, men Klopp hade väl en, faktiskt smärta i mig, jag behöver hylla honom. Men ett uttalande, han fick en fråga, jag tror det var om Brexit.
Ja.
Och varpå han sa, jag tror inte att jag är rätt person att uttala mig. Och när reporten sa, men det är så många som lyssnar på dig. Och då säger han, ja men kanske just därför.
Mm.
Varför ska folk lyssna på mig i den här frågan?
Mm.
Vilket jag tyckte var möjligtvis bara för att dribbla bort reporten, men ett ganska snyggt sätt att göra det i sådana fall.
Mm.
För att, varför ska man lyssna på Gareth Bale om Brexit egentligen?
Nej, det är ju sant. Och på det sättet så har du ju helt rätt, ja. Absolut. Att han behöver inte vara en upplyst. Han behöver inte liksom vara en influencer.
Nej.
Jag kan bara tycka att ibland så, man blir trött på att de här fotbollsspelarna är, de är ganska platta i 99% av fallen.
Ja, så är det nonsens.
Ja. Du berättade en annan grej för mig innan vi kom hit.
Ja.
Nu släpper jag in läsarna bakom skynket här lite.
Lyssnarna, Sebastian.
Ja, förlåt. Men ni läser väl? Alltså, det här finns ju i blindtext också.
Ja, såklart. Braille.
Så. Kim, det får du läsa. Får du läsa efter. Du berättade en grej för mig.
Mm.
Som jag, ganska oklädsamt, skrattar högt åt. För att jag tyckte det fanns något slags poetisk rättvisa i det.
Mm.
Vilket, United-fansen kommer inte gilla mig nu, men berätta.
Nej, men det är så här, Jesse Lingards klädmärke, J-Links.
Hur stavas det?
J, stort L, som Johan Lindeberg.
Ja.
Där upphör likheten.
Ja,
sen är det I-N-G-Z.
Mm. Ja, kokar jag.
Startade sommaren 2018, så strax över ett år sedan. Och under sina 12 första månader så gick de back 211 688 pund. Mm. Vilket vi kan säga ligger på 2,5 mille ungefär, svenska kronor.
Skulle du säga att Jesse Lingard är en modeförebild för dig?
Nej.
Nej. Skulle du säga att hans stil med alla hans jävla tecken och hans framkrystade liksom vänskap med Pogba och alla de där grejerna. Mm. Skulle du säga att det är höjden av elegans och stil?
Nej, inte riktigt.
Nej. Så vem vill köpa Jesse Lingards kläder? Det är ju alltså ATZ Zlatans klädmärke gick också åt helvete.
Mm, det är väl typ nedlagt nu bara.
Ja. Mm. Och det är väl också ganska förutsägbart, men där kan man ändå känna att ja, men Zlatan, han är ändå cool och så. Mm. Jag ska aldrig köpa
någonting.
Jag vet
inte hur Ronaldos kallingar. Ja, han har väl ett.
Nej, men jag vet inte heller hur det går, men det känns ändå som att Ronaldo, alltså han är ju på något, även om man inte kan tycka att han är en tönt på många sätt, så en stilförebild är han ju i någon mån. Jesse Lingard.
Ja.
Jesse Lingard. Tänkte han att det skulle bli som George Foremans grill, att det skulle bli en sån här helt oväntad supersuccé.
Det är en svår referens att ta, tror jag, för många. Men,
nej, men George Foreman, okej, vi kan säga. George Foreman,
jättesnabbt nu.
Ja, han introducerade en grill som out of nowhere blev en supersuccé. Det såldes 40 miljoner ex i USA.
George Foreman, gammal boxare, ska jag säga.
Vilket var helt, och alla var, vad är det som händer? Och han tjänade liksom miljarder på det.
Men här kan vi också framstå som två otroligt toftiga så här, vita gubbar som inte har någon koll på hur afrobrittisk ungdoms eller ungdomsbritter klär sig överhuvudtaget.
Absolut, men jag tror att det var helt enkelt om Sterling hade startat det här märket.
Han var väl med och hjälpte till att promota det, tror jag.
Ja, men det är ju bara för att han tycker synd om Jesse Lingard.
Ja,
okay, det har jag inte på länge.
Jag spelar djävulens advokat och jag tycker det är så jävla gött att de här skitkläderna går åt helvete.
Ja, nu kör vi så här. Kim, släng in lite av Instant Karma med en annan, tyvärr, vit man, John Lennon. Då kör vi match genomgång sen.
Matchgenomgång.
Oj.
Match genomgång.
Ja, vad händer i krislaget Liverpool? Bara 2-1 mot Spurs. Nej, okej. Inte ens jag kan sälja in det här längre. Liverpool spelar ju fantastiskt bra och går väldigt bra.
Mm.
Och mina kryssar försöker få till lite spänning. Ser inte så effektiva ut, för även om Harry Kane gjorde mål efter, vad var det, 45 sekunder?
Ja, 50-ish.
Ja. Ja, det kändes ju i hela kroppen att Liverpool skulle vinna det där till slut. Vilket de gjorde också.
Ja, fast det, så här. Jag håller med om att Liverpool är väldigt bra. Det är svårt att säga någonting annat så här långt. Men i just den här matchen så gav ju Spurs bort det.
Hur tänker du? Att, feget?
Ja, nej, men totalt. Alltså att göra det tidiga målet kändes liksom i retrospekt som att det var det absolut sämsta som kunde hända dem.
Mm.
För att med ens blev de otroligt försiktiga.
Mm.
Otroligt defensiva och försiktiga i sina positioner. Alltså framförallt, jag tror det var i början av andra, om det är innan, precis efter 1-1 målet också, när de, jag tror inte att de nuddar bollen på för sig planhalva mer än en eller två gånger. Det bara rensas bort. Det görs inte ett enda försök.
Där tyckte att man lite kunde se att det här är ett, sätt i självförtroendet, lite stukat Spurs.
Mm.
Som inte riktigt vågar. De vet att de har ganska dåliga resultat i baken. De har inte ett så roligt tabelläge. Så då vågar de inte riktigt spela sitt spel.
Mm.
Samtidigt tycker jag att även om absolut Spurs bjuder upp till det, så tycker jag att Liverpool med chanserna de producerar, jag vet inte, det känns som, du vet, det känns som City alltid har gjort, att det spelar ingen roll om vi ligger under med 0-1 i minut 50. Det kommer vända det här liksom.
Mm, mm. Ja, men alltså Liverpool är ju så, det kommer liksom i våg efter våg, de tillåter dig aldrig att andas.
Mm.
Alltså mot Liverpool så måste du nästan ha ett eget spel så att du faktiskt får Liverpool att försvara. För om du inte gör det så kommer de komma i våg efter våg efter våg och till slut kommer det brytas ner.
Ja.
För mig var det ju ett jättemysterium att de inte började, att Spurs inte startade med en spelare som Ndombele. Eller Ndombele, jag vet inte. För när jag tyckte när han kom in så bidrog han med en initiativrikedom och liksom ett spel som saknades genom hela. För att efter Liverpools 2-1 mål, då är det som att tyngden släpper från Spurs axlar.
Mm.
Och då spelar de faktiskt rätt okej.
Ja,
Och hade de gjort det matchen igenom tror jag faktiskt att de hade kunnat ta poäng här.
Ja,
det är verkligen känslan jag lämnar med. Det ska sägas att Liverpool är otroligt bra. Det som skrämmer mig mest är att de inte, jag tror inte att de kommit upp i maxen.
Nej, kanske inte sett till. Alltså jag tycker väl att insatsen, om man nu ska vi inte snacka expected goals, men om vi bara snackar rent chansmässigt och spelmässigt, så tycker jag att det här är den bästa matchen jag sett dem göra på ganska länge.
Mm.
Men absolut, de kan ju bli ännu mer effektiva. Och de kan ju hamna i ett läge där de vinner en sån här match med 4-1.
Ja,
absolut.
Det tror jag definitivt.
Ja, och det är trist. Och sen undrar man ju lite om Eriksen situationen. Jag tycker den är så otroligt vag just nu.
Ja, jag tycker det är jättesvårt också.
Och han är ju inte... han är inte så jättebehjälplig i defensiven.
Nej, alltså, jag vet inte hur Robertson... Alltså, du behöver ju inte ens göra en fint. Alltså, nej, verkligen klassiskt bara sparka förbi honom och kuta. Det ser inte ens ut som att Eriksen försökte fånga upp honom.
Och där fattar jag inte riktigt Eriksen. Alltså, att vill du inte bli... Alltså, det är en grej om en superspelare. Så, säg typ att Sterling vill bli såld nu.
Mm.
Han skulle kunna trappa av på tempot och folk skulle ändå jaga honom.
Mm.
Eriksen är inte en sån superstjärna att så här, Real kommer... Real kan glömma dig, Eriksen. Mm. Alltså, nästan United kan glömma dig om du inte börjar prestera.
Ja, gud.
Så jag tycker hans rådgivare...
Han är ju uppe i en ålder också där han ganska snabbt tappar i marknadsvärde om han inte presterar.
Ja, nej, så det... Tänk till där. Liksom. Eller gör inte det. Fortsätt dra ner Spurs is din. Men om jag ska vara objektiv i 2 sekunder så tänk om. Woosh. Är det så ljudet låter?
Ja, eller swoosh. Nej, swoosh. Woosh är det nog faktiskt.
Skvallar här med att jag inte lyssnar på vår egen podd. Men jo, men det gör jag faktiskt. Ibland. Norwich mot United. Vi kan ju nämna att vi ska ju inte bara ta upp United när det går dåligt. Rashford och Martial och framförallt Danny James.
Mm.
Riktigt duktiga fotbollsspelare. Men jag måste ändå stanna lite vid Norwich. Alltså, Rashfords 2-0-mål.
Mm.
Försvarsspelet där. Eller alltså matchen igenom, hur porösa de är.
Ja.
Alltså det här laget, de har ju slagit City.
Ja.
I en match som jag förstår att man kan inte upprepa det varje gång.
Nej.
Så bra som de är där. De har liksom även pressat Liverpool på Anfield.
Mm.
Men de kommer ju rasa ur på grund av det här naiva, idiotiska spelet.
Mm. Ja, jag tror det kan bli tajt. Jag tror de kommer ligga där runt 16 eller något sånt.
Alltså nu har de har 11 förluster och 2 segrar. Hur går det ihop med tanke på att vi ändå tycker att det är ett bra lag? Det är som inte riktigt... Man köper ju inte. För att det är såna här dumma insatser.
Ja, men låt mig vara lite naiv här då.
Ja, fan, folk älskar att försvara Farke trots att det...
Nej, men jag vet, alltså så här, det är bara det finns ju så pass mycket potential, så pass mycket liksom, men... fotboll i det här laget.
Ja, absolut. Men det är det jag säger. Den måste ju balanseras på något sätt.
Mm.
För nu...
Ja, det är klart att den måste. Och mest troligt så ryker de ju på grund av att de inte kan försvara om deras liv hänger på det. Att det är liksom Fulhams försvarstränare de har bett styra upp det liksom.
Ja.
Men det kanske bara är en dum önskan. Men det är ett så pass roligt lag att...
Jo, jag håller ju med. Men det är lite samma som att man har försvarat Marco Silva alldeles för länge. Och vi kommer inte nämna Everton, men Everton förlorade mot Brighton nu. Och det där, all liksom goodwill som han ändå vann med den här segern mot West Ham, där Everton var jättebra. Mm. Ja, den är borta nu.
Ja, nej, men det finns ju ingen... Nej, jag vet. Det finns liksom ingen jämnhet i Everton överhuvudtaget. Ja.
Det är ju trist.
Ja, men vi ska säga också att om vi ska nämna röra vid United också, att det känns som att Rashford lite tillbaka. Han var nere i en svacka, det känns som att han är på gång upp igen, och känslan är att han mår ganska bra av att ha Martial på plan.
Mm.
En tydligare nia. Rashford behöver inte ta den sortens ansvar utan kan attackera där från vänsterflanken när han kan samla fart för sina utmaningar, få lite mer yta och lite mer tid. Sen ska man inte glömma, alltså kritik mot Rashford har varit ganska hård och ifrågasätter han ganska stort, men han är ju bara 21.
Ja.
Och man kan ju minnas, jag tror inte att han kommer nå de höjderna, men man kan ju dra sig till minnes att även Raheem Sterling var ju ganska kraftigt ifrågasatt för några år sedan.
Och också lite av samma skäl, att han var...
Det var så lite slut på det.
Ja, liksom. Inte tillräckligt kylig framför målet, vilket just det som är Rashfords problem.
Mm.
Nej, jag håller med. Och Rashford och Martial, det är ju 2 klassspelare.
Ja,
så är det. Sen är det kanske svårt att hitta eller svårt att se kanske att någon av dem kommer göra 20 mål.
Mm.
Det tror jag inte. Men ja, vi återkommer hela tiden till det United. Att man, mitt i all den här diffskuck-grejen så får man inte glömma att de har väldigt duktiga fotbollsspelare också.
Ja, nej, men de behöver ju ett mittfält att backa upp dem också. Ja. Sen tror jag, jag håller med, skulle man kunna behålla typ Rashford, Martial och James att ha som rotation och gå runt på två anfallspositioner. Men du måste ju hitta en center, en nia.
Ja.
Någon som faktiskt gör de där 20 målen per säsong. Att hjälpa dem. Men steg ett är ju såklart för United att förstärka sitt mittfält, för att det är ju fortfarande bedrövligt.
Ja, Scott McTominay gjorde mål igen, känns som. Men,
ja, men han är ju okej, men runt honom då?
Nej,
men Pogba borta också, så är det väl Fred och Marta, eller? Ja, det är så då. Lingard kan inte ens få ett klädesmärke att flyga.
Inte ens det. Inte ens det, Lingard. Ska vi köra Instakarma igen här lite kort? Istället för fortsätt.
Ja, kör Instakarma.
Ditt kära City.
Mm.
Går det bra nu?
Ja, bättre.
Vad har hänt med City? Bara 3-0 mot Villa på Etihad. För två år sedan hade det blivit 6-0.
Ja, men
pinsamt.
Ja, det är det.
Pinsamt.
Ja, men det är fortfarande ett City som inte har tänt på alla cylindrar. De har gjort det vid ett tillfälle i år egentligen. Det är ju Watford när liksom allting bara liksom exploderar.
Mm.
Första halvlek mot Villa är inte så himla bra, ska sägas.
Det spelar ingen roll.
Nej, det gör ju inte det i slutändan. Ja. Men det är ju fortfarande... det är fortfarande problem liksom.
Ja.
Jag tror fortfarande att det finns en, som jag var inne på efter Wolves-förlusten, att Pep är fortfarande skakig för den defensiva stabiliteten, och då släpps inte offensiven loss på samma sätt, och det gör att det liksom inte, det blir inte det här kompakta trycket mot motståndaren på exakt samma sätt.
Mm.
Det är fortfarande så att de hade väl 74% bollinnehav eller någonting. Ja. Men det, känslan är att de inte riktigt tynger ner motståndaren på det sättet. Och skadorna börjar faktiskt bli ett problem. Nu haltade Angelino av efter, eller Angelino, av mot Southampton i ligacupen, och nu är det bara Mendy att förlita sig på vänsterbacken. Och det kanske håller i en vecka.
För när den är avstängd, vilken blir nästa match då för kära City?
De möter Southampton.
Ja, okej.
Okay. Ja, det är liksom inga problem mot Southampton. Alltså Erik Garcia, du kan sätta in honom, det är inga problem.
Ja.
Men liksom långsiktigt, just alla de här skadorna börjar få en att undra, är det så att det har satt ihop ett lag med väldigt skadebenägna spelare? Eller är det någonting i träningen eller bland fysiorna, fitnesstränarna som inte funkar? För att det är Anilin, alltså bara defensiva skador den här säsongen, så har vi Mendy, Anilinho, Stones, Laporte, Zinchenko.
Mm.
Och det har inte gått så länge. Och därtill har vi Sané borta, Kevin De Bruyne skadad förra säsongen och så vidare. Rodri skadad också.
Mm.
Det är inte helt, det ser inte helt ljust ut faktiskt.
Nej, men nu ska vi köra en swoosh här, va? För jag tror att du kommer att skämmas lite när du står där och klagar, samtidigt som Southampton åkte på den värsta förlusten i Premier League historia. Med Ayoze Perez kan ju inte göra mål. Eller han är liksom så här, Newcastle var ju en superbegåvad spelare som bara inte kunde göra mål. Han gjorde alltså 3 tactic i den här matchen, där Wardy också gjorde 3. det här är en sinnessjuk insats, och det här är bara liksom cementerar vilket sorts lag Leicester ändå har blivit under förloraren, som man kallas. Jag och Pontus får mycket skit för att vi har varit för hårda mot Brendan Rodgers.
Mm.
Och det har vi kanske varit. Alltså, så här, man blir ju, jag tror så här, samma sak, man blir liksom för skärmad av Marco Silva och personen han liksom visar upp. Så blir man ju för avskräckt av att Brendan Rodgers är en sån jävla clown.
Ja.
Och det tyckte jag även han var ju i Celtic. Alltså, det enda man hörde om Celtic var ju hans konstiga uttalanden. Och, det är uppenbart så att han spelat, om man jämfört med hur det var med Puel innan liksom. Det har ju hänt någonting dramatiskt i Leicester. Och ja, den här matchen,
Brendan Rodgers
bara
kan ju sätta ett anfallsspel. Det har han ju alltid.
Bevisligen.
Ja, men alltså, det är ju inte bara efter det här alltså. Även Liverpool under honom spelar ju väldigt bra anfallsfotboll. Inte bara på grund av Luis Suarez. Liksom, så att det är. Och jag måste säga, sett till hur konkurrensen ser ut om en topp 4 placering den här säsongen. Visst, ett United lite på uppgång nu, ett Chelsea som har gått ganska starkt, men fortfarande ett väldigt ungt Chelsea.
Mm.
Och ett, ja, ett
härligt Arsenal.
Ja, alltså, men Arsenal är ju nästan, ja, det är svårt att säga vad de ska, vad botten är.
Så är det, men vi, eller vi, de såklart. Och nära att jag let it slip efter alla år. 3 poäng för United. Men jag fattar vad du menar. Jag håller ju Leicester som spelat efter, inte så mycket den här insatsen, eller gjorde den här insatsen, men insatsen mot Liverpool. Mm. De var jättebra. Det finns ju ingenting som säger att de inte ska kunna tävla om topp 4.
Nej, alltså, även om man jämför den här 1-0-matchen mot City i slutet för säsongen, när Kompani gör det här freak-målet, visar de ju att de faktiskt kan försvara.
Ja.
Alltså, de gör egentligen allting rätt i den matchen för att få med sig minst en poäng. Hade det inte varit för Kompanis helt sinnessjuka mål och Kelechi Iheanachos helt vansinniga miss, så hade ju de tagit poäng i den matchen. Och hade inte, jag tycker att visst, Liverpool var väl förtjänta vinnare någonstans ändå, men jag tycker ändå, alltså det var ju så ytterst nära att de faktiskt plockade en inte helt orättvis poäng mot dem.
Nej, verkligen, verkligen. Så det är ju ett superstarkt lag. Och vi kanske måste säga lite om Southampton också, som den här Hasenhutl revolutionen som vi pratade om i början på förra säsongen, det här är ju ett lag.
Ja, men det där är jäkligt intressant, för att när han kom in och började, alltså, så fanns det ju en energi och faktiskt en idé i spelet som såg så oerhört lovande ut.
Ja.
Och jag läste lite om att det kan vara att, liksom, att han sätt att träna och kräva av sina spelare har liksom tröttat ut dem.
Ja.
Att det liksom inte finns vare sig fysisk kraft från början och nu inte heller längre liksom den psykiska orken att göra det han kräver. Och det är det som har bäddat för den här kollapsen. Men sen måste ju alla Southampton-spelare se sig själva i spegeln efter det här. För att 9-0 är ju, alltså, oavsett om du är en man mindre eller om du ogillar din tränare eller vad som helst, så är det inte okej.
Okay. Nej, det är det inte. Och sen till deras försvar, även fast det är svårt att försvara 0-9 förlust som du säger, så de har ju haft en ganska tuff spelschema nu med liksom Spurs, Chelsea, Wolves.
Jo, men, och sen, 9-0 spelar ingen roll allt det där. Alltså, efter liksom, efter trean egentligen har kommit i första halvlek, så får man någonstans inse okej, det finns ingenting kvar att rädda från den här matchen mer än vår heder.
Mm.
Men att de fortfarande uppträder så oerhört passivt, så oerhört tamt. Alltså där hade man nästan velat ha någon som liksom tar...
Granit Xhaka.
Ja, nej, men alltså...
Säljer honom till Southampton.
Ja, men som tar det och visar att nu måste vi, alltså, vi måste freda vårt mål till varje pris. Det har vi ju en skyldighet gentemot våra supportrar att göra. Ja. Det är ju faktiskt, alltså, det gör mig nästan uppriktigt förbannad.
Och med det får vi väl sammanfatta det avsnittet. Om vi inte ska lägga till att Rebecca Vardy skrev en pastisch på Colin Rooney's tweet, såg du det?
It's Jamie Vardy.
Jag pratar om Norwich är naiva. Jag tror hon är lite naiva.
Det flög inte alls, tyckte jag.
Jag tyckte så här, det hade någonting hantverksmässigt.
Men det kom lite för sent. Jag vet inte, jag är inte helt med dig.
Jag skulle säga så här, det blir inget B- där. Det blir max ett D+. Om någon jobbar i Bologna och har det här Bologna-betygssystemet, ni kan väl tweeta oss om vi använder det rätt eller inte.
Heter det Bologna-systemet?
Heter inte det.
Ja, kanske.
Ja. Det är min kunskap. Och låt oss avsluta där med att vi återigen säger, vi vet inte. Det sammanfattar här podden på ett ganska bra sätt. Tack för att du har varit med, Petter.
Ja, vi hörs tack för att jag fick vara med, Sebastian.
Varsågod. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.